Det här är tisdagens P1-kultur och tidigare idag avslöjades vilka som får ta emot Nordiska rådets priser 2025. Och det blev en svensk vinnare i detta nordiska mästerskap i litteratur, musik och film. Mer om henne strax. För vi ska börja med en annan i sanning nordisk författare som nominerats två gånger till just Nordiska rådets pris, aldrig vunnit, men ändå måste betraktas som något av en nordisk mästare i litteratur. Romanaktuella Karl Ove Knausgård. Jag heter Eskil Krog Larsson. Berättelsen börjar en kväll i januari 1976 på norska Sörlandet. Det är smällkallt, 20 minus, och solen är på väg ner när Syvert Löjning är på väg hem och plötsligt blir stående i vägkanten med motorstopp strax utanför Arendal. Så börjar Karl Ove Knausgårds roman med titeln just Arendal, den femte delen i den pågående morgonstjärnansviten. Anna Tullberg, du är kritiker här. Välkommen.
Hej, här är jag.
Strandad en smällkall natt i Arendal. Vad är det för historia som vecklar ut sig härifrån?
Det är en rafflande historia om livsval, självbedrägeri och vem som är död och vem som är levande, skulle jag säga. Jag tänkte jag skulle kunna läsa ett ganska tidigt stycke ur boken som innehåller några viktiga ledtrådar. Det är ju så att Syvert då, det här är en jagberättelse, och Syvert blir alltså stående där i vägkanten och får vänta på bärgningsbil, och han inser att han kommer att behöva ta in på hotell och inte hinner hem till familjen som han har lovat. Han kommer att behöva övernatta i Arendal, och då skriver Knausgård så här: bilen hade hunnit bli iskall när jag satte mig i den. Det skulle inte dröja innan det blev mörkt. Ljuset mellan träden var redan blått. Det skulle nog inte bli mer köra av för min del idag, så jag kunde lika gott ta mig ett järn, tänkte jag. Plockade fram fickpluntan ur handskfacket, tog en liten slurk, sedan en lite större, innan jag skruvade på korken och stoppade tillbaka den. Som så ofta när jag var ensam och inte upptagen med något sökte sig tankarna mot Asha.
Mm. Ja, varför ledtrådar du hittar här i det här stycket då? Vad är det för teman som gör sig synliga?
Dels är det spriten. Arendal är en rafflande skildring av alkoholism faktiskt. Dels är det kylan, isen och mörkret som stiger ur marken här i Sydnorge. Det är liksom stjärnhimlen och universum som öppnas ovanför det, och det är den lilla vardagliga människan under den himlen, i det här fallet Syvert, en vuxen man med ett stelfruset känsloliv. Så att jag skulle nästan säga att det är en gotisk roman i det avseendet, för landskapet utanför avspeglar sig i hans bottenfrusna inre. Men sen är det också den här omöjliga kärleken då. Han klarar inte av att säga ja till livet, för den här nämnda Asha på slutet, hon bor i Sovjetunionen där han har träffat henne på jobbresa. Och Syvert är kvalfylld, skulden rider honom. När boken börjar så har han bestämt sig för att stanna med familjen och för att släppa tanken på ett liv med Asha där i Sovjetunionen. Han säger så här: mitt varumärke som människa, det är att inte göra någonting. Men sen händer det ju saker den här natten då.
Om vi zoomar ut lite härifrån. Det här är som sagt den femte delen i serien som började med romanen Morgonstjärnan för ungefär 5 år sedan. Hur skulle du beskriva det här projektet som helhet? Vad är det han håller på med?
Alltså, jag tycker det är ett romanprojekt som är livsförhöjande att få följa i realtid. För varje år väntar jag på nästa bok. Han skriver ju en bok om året, och jag har ingen aning om vart den ska ta vägen någonstans. Alla de här böckerna är då sen översatta till svenska av Staffan Söderblom. Väldigt fina översättningar, tänker jag säga också. Men det som man kan säga är att det började ju i Morgonstjärnan med en väldig massa olika människor som berättade. Och nu är det ganska tydligt att koncentrationen i berättandet ökar, samtidigt som frågorna bara blir fler. Det var ju liksom också det här temat vad är livet, vad är det värt, vad är döden? Har vi kanske missat någonting om livet och hur det hänger ihop med döden?
Mm. Det här, i grunden eller från början så är det ju väldigt så här, typiskt ett mysterium. Det är en stjärna som stiger på himlen som är okänd och alla undrar vad är det här för något händer. Känner du som läsare här att du fem böcker in börjar få svar, börjar skymta någonting, en riktning eller så?
Det är ju det som är det problematiska här, för han har ju varit väldigt duktig på att hänga fram cliffhangers i vissa av de tidiga böckerna, och då tror man att man ska få svar i nästa bok och sen får man inte det. Men det som uppenbarar sig nu tycker jag är så här att, jag menar, den här Syvert som är huvudpersonen i Arendal, han är då pappa till Syvert den yngre som hade en väldigt lång berättelse i Vargarna från evighetens skog som var nummer två i sviten. Så vi som läsare vet mer om vad som ska hända pappa Syvert än vad han vet själv i Arendal. Det skapar ju en helt annan sorts spänning och dramatik faktiskt, som man kanske inte var förberedd på när man trodde som läsare att den här morgonstjärnan som är ett gigantiskt förebud av något apokalyptiskt, snart ska jag få veta vad det går ut på. Nej, jag tror faktiskt inte vi får veta vad det kommer att gå ut på helt och hållet. Eller så får man lägga ihop det där lite själv.
Mm. Är det viktigt eller oviktigt i den här serien att få svar på den typen av frågor?
Jag tror att det verkligen delar läsarskaran ganska ordentligt. Och först så tyckte jag att det var viktigt att få svar. Och Arendal var en bok som jag läste jättesnabbt först för att få svar. Sen insåg jag att de fanns ju inte riktigt där. Åtminstone låg de inte i öppen dager. Och då läste jag om. Och sen läste jag om boken om den Syvert den yngre, Vargarna från evighetens skog. Och plötsligt såg jag trådar som löpte mellan böckerna på ett ganska upphetsande vis. Så att jag kanske är medskapande till att reda ut det här som läsare på något sätt. Och i så fall så tycker jag att Knausgård har lämnat tillräckligt mycket plats för mig som läsare. Samtidigt är det ju jäkligt irriterande att han inte kommer med några svar. Mm. Det är retligt löst sammanhållet, men han gör ju precis som han vill. Han är som Sverigeaktuell Bob Dylan. Han spelar på sitt instrument som han har lust. Han går dit där inspirationen finns och bygger sitt eget universum.
Det låter ju som att du uppskattar boken här, även om det också låter som att det kräver en engagerad läsare. Vad är ditt omdöme om den?
Alltså som sagt var så läste jag den två gånger, och vid första läsningen så tyckte jag att det var lite av en besvikelse. Jag tyckte att kanske att Syvert den äldre var aningen blekare då än Syvert den yngre, för att det porträttet av den unge Syvert, alltså sonen Syvert, det är så otroligt bra skrivet. Men nu är det inte honom det ska handla om, utan nu är det då pappa Syvert som kanske är en lite mer standardmässig romanfigur i Knausgårds berättarvärld och vad han brukar kunna åstadkomma. Dock när jag läste om så tyckte jag faktiskt att han växte, och jag tycker att det här, precis som jag sa inledningsvis, det är en suverän skildring av självbedrägeri och ambivalens, och det här med att Syvert har så stora problem med spriten. Han är helt hjälplös mot frestelsen, och allt det där skildras ju inifrån honom. Och det är ju det som Knausgård är så oerhört bra på, att skriva inifrån människan och komma liksom i de mest vardagliga detaljer. Det är fantastiskt bra, tycker jag. Mm. Så det är en bok som är full av ambivalens, det är kval, det är skuldkänslor, ska han lämna sin familj eller inte? Och så parallellt med det så finns den här mystiken som är äggande och utmanande, för ute på isen där utanför Arendal så vistas underliga figurer som kanske håller på med någon sorts seans för att frambringa de döda. Eller så går de döda mitt ibland oss. Det vet vi inte, vi har ingen aning. Det är något hemskt som ligger här och lurar, och det skapar ju oro hos mig som läsare. Mm. Men dramatiken är inte att det händer något. Dramatiken är det som händer i mitt huvud när jag läser det. Och i själva livet som levs, skulle man kunna säga. Mm. Vad var din fråga, Eskil? Jag tycker det här är en jättebra bok som alltså i serien sett, om man sätter den i lite större sammanhang, så tycker jag att det är en Det kanske inte är den bästa, men den är bra och den är den tunnaste. Den är den mest koncentrerade tidsmässigt och innehållsmässigt och jag är förtjust.
Mm. Hur lång den här serien kommer bli, det vet vi inte. Och det vet nog inte Knausgård själv, om jag förstår det rätt. Men det jag vet är att för den som läser på norska så kan jag tipsa om att redan nästa vecka kommer den sjätte delen i Morgonstjärnan-serien ut i Norge. Det är romanen Jag var länge död. Vad förväntar du av den? Vad tror du att den ska leda?
Ja, men kära någon, det här är ju alltså Syverts lillebror och Syvert den äldres yngsta son som ska berätta nu. Jag vet inte hur det här ska gå. Alltså, mm. Men jag har svurit på att jag ska läsa de svenska översättningarna, för det är där jag hör rösten i Staffan Söderbloms översättningar. Men det kan bli svårt att hålla på det.
Du är inte en av dem som brukar beställa ett ex direkt när det kommer ut i Norge.
Jag började inte med det, så jag har inte fortsatt med det. Men jag borde ha gjort det, känner jag nu.
Ja. Vi får se så långt om Karl Ove Knausgårds Arendal nu i svensk översättning av Staffan Söderblom. För vi ska fortsätta prata om kultur över de nordiska gränserna. I vilken mån existerade egentligen en nordisk kulturgemenskap? För någon timme sedan avslöjades vilka som får ta emot Nordiska rådets kulturpriser 2025. Och en som är glad idag är Sara Lundberg, författare till bilderboken Ingen utom jag. Och med oss nu har vi Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på redaktionen. Hallå!
Hallå!
Sara Lundberg vinner Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Jag tror att du sitter med hennes bok framför dig just nu. Kan du beskriva den?
Ja, den är sådär lite svår att släppa, så jag har suttit med den här nu i många minuter. Mm. Man sugs verkligen in i de här bilderna, i de här alltså helt absorberande bilder och starka färger. Det är lite som en konstbok kan man säga, med bilder i vattenfärger och krita som ja, men verkligen vackra konstverk. Och man ser på dem då en mamma och en liten pojke i sån här klassisk, du vet, orange räddningsväst, flytväst. De är på stranden, han leker i sanden, hon smörjer in honom med solkräm. Han vill leka, hon vill dricka kaffe. Och så träffar hon en väninna och står och babblar i vattnet. Och då ger sig han, den här pojken, ut i sin uppblåsbara gummibåt. Och han knyter upp knuten till båten själv. Ingen annan kan göra det, säger han till mamman. Det är därför då man har den här titeln, Ingen utom jag. Jag blev lite sugen på att få läsa jättekort stycke eftersom Anna läste hur Knausgård, så kan jag ta just det. Jag knöt upp den. Ja, det gjorde du. Alldeles själv. Ingen annan kan göra det. Så kommer det då en massa bilder på mamman i sin svarta baddräkt och väninnan i en blommig baddräkt. Och man ser den där orangea flytvästen. Och sen nästa bild så är han på väg in bland nekrosor. Lite magi här, pojken sa, ingen utom jag. Så man får åka på ett äventyr kan man säga, hans fantasi, ett slags djungeläventyr där han då steps med av det fossande vatten och träffar papegojor och barn iklädda någon slags, om det är palmblad, jag vet inte, han åker runt jorden. Så det är lite som det som att flyta runt på en konstutställning. Och att där man också då, alltså jag tror att barn kan känna igen sig just i det här förälderns ibland lite frånvarande närvaro när de hellre vill dricka kaffe, eller hellre, men de i alla fall dricker kaffe eller pratar med en annan vuxen. Och så känner man själv som läsare, som vuxen läsare, väldigt starkt för den här lille pojken i sin orangea flytväst och klarblå badbyxor och runda små kinder. Mm. Så att, ja, jag tror det var någon slags, jag ska säga också, det var någon slags, jag tror det var i Nordiska rådets motivering så kallade de det för en utvecklingsroman och en coming of age för bilderboksläsare. Det tycker jag var en väldigt fin sammanfattning av den.
Ja. Sara Lundberg, hon är en av våra väletablerade barnboksförfattare. Lite kort här bara, vem, för den som inte är bekant med henne, vem är hon?
Ja, hon är född 1971. Hon debuterade 2009 med Vita streck. Och sen dess har hon verkligen gjort sig ett namn som framförallt en av våra främsta bilderboksillustratörer, med just de här bilderna som jag fyllde med. Ja, men fantasi och längtan och barndom och drömmar. Men det finns även, tänker jag, i hennes texter något väldigt djupt berörande, existentiellt och poetiskt och väldigt fantasifullt. Och hon fick för den också otroligt fina Fågeln i mig flyger vart den vill, en titel som man bara kan älska. Den fick hon Augustpriset för 2017, den handlar om konstnären Beata Hansson. Och den är också för lite äldre barn än för Ingen utom jag. Och sen har hon nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris förut. Hon har även prisats utomlands, bland annat för Kattpromenaden, som också är en helt ljuvlig liten bok om en människa som går på promenad med sin katt. Och den blev också teater på Dramaten förra året. Så hon är som du säger, hon är etablerad, men hon skulle kunna få ett ännu större genomslag, tänker jag.
Nordiska rådets Nordiska rådet har ju delat ut en drös priser idag, och, eller i alla fall tillkännagivit dem ska jag säga. Nordiska rådets musikpris till exempel går till isländska pianisten Víkingur Ólafsson, och filmpriset till den färöiska filmen Det sista paradiset på jorden. Och litteraturprisen, även det, går till Färöarna, poeten Von Björt Wang och hennes diktsamling Svart orkidé. Vad skulle du säga här, Lina Kamteg, vad handlar egentligen Nordiska rådets priser om? Vad är syftet med dem?
Ja, de har funnits länge, eller i alla fall litteraturpriset, det tror jag redan från 1962, så när de andra kommit på en pösen. Och syftet är, jag ska se här, jag hittade på Nordiska rådets hemsida, det är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och att bidra till att, citat då, synliggöra och markera det nordiska samarbetet. Och syftet just med alla priserna då är att öka intresset för de nordiska ländernas litteratur, språk, musik och film.
Så det är i vilken mån skulle du säga att det finns en nordisk litteratur, eller för all del kulturgemenskap, som lever idag?
Ja, det är en svår och intressant fråga. Alltså, jag kan nog inte säga så mycket om kulturgemenskapen, men det jag har tänkt på är, inom alla områden som musik och film är svårt att uttala mig om, men om jag ser på just litteraturen så tycker jag verkligen att det har hänt något de senaste åren. Och sen om det, jag vet inte om jag kan kalla det för en litteraturgemenskap, men i alla fall är det så att vi i Sverige läser mer, framförallt skulle jag säga norsk litteratur, men också en hel del dansk. Och jag tänker, med norska tänker jag förstås då på Karl Ove Knausgård som vi hörde här förut, men även så här Vigdis Hjort, Ingvild H. Rishöj som har blivit en egen favorit de senaste åren, Linn Ullmann, Jon Fosse såklart, G. Gulliksen, Nils Fredrik Dahl som har också fått ett genombrott i Sverige år med sin väldigt starka roman Farsrygg. Och även danska författare har ju också fått, vissa i alla fall har fått ett större genomslag i Sverige de senaste åren, som Solveig Berlin med sin pågående septologi om uträkning av omfång, som hon ju också faktiskt fick Nordiska rådets litteraturpris för 2022 tror jag. Så det finns, alltså jag vet inte, som sagt, starka kulturgemenskap vet jag inte om man kan säga, men vi verkar i alla fall läsa mer av norsk och dansk litteratur. Jag tror inte det gäller däremot för isländsk och finsk litteratur. Mm. Men ja, och jag tänker väl inte att det här, kanske vi läser inte dem för att de är danska eller norska, utan för att de är, ja, men, universellt bra på något vis, oavsett vad de tillhör för nation.
Historiskt så tycks ju den här typen av idéer om en nordisk gemenskap så här flyta upp i oro- och kristider från Kalmarunionen och framåt. Och ser vi, tycker du, några tendenser till ett ökat intresse för Norden och Nordens kultur idag? Lever nordismen?
Ja, men det kommer ju faktiskt en del idéer även nu om att vi ska bilda någon slags nordisk förbundsstat. Jag läste en skojartikel i Svenska Dagbladet, det var bara häromdagen, där Jens Stoltenberg, alltså norske Jens Stoltenberg, han, NATOs tidigare generalsekreterare, han skissades fram som någon slags förbundskansler för Norden, och där Kalmar var den då Nordens huvudstad. Och det är väl, precis som du sa, det är väl en effekt av det osäkra världsläget, eller det var väl i alla fall tesen i den artikeln. Och då dyker den här idén hela tiden upp igen om ett enat Norden. Så jag tänker att diskussionerna finns väl, men jag tror inte riktigt att det är väl ingen direkt effekt av Nordiska rådets kulturpriser kanske.
Mm. Borde vi i högre grad se dansk, norsk, finsk och så vidare litteratur som vår, inom situationstecken?
Och, alltså jag skulle ju gärna kalla inte minst de norska författarna för våra, för jag är ganska avundsjuk just nu på den samtida norska litteraturen. Mm. Men det här att börja se på litteratur allt för mycket som tillhörande en viss nation är jag annars väldigt tveksam till. Jag tycker inte att vi behöver vi behöver ingen nordisk kulturkanon, om du får med mig.
Anna Tullberg, vi pratade om Knausgård alldeles nyss. Vad tror du att en författare som han kan betyda för läsning över de nordiska nationsgränserna?
Men just Knausgård är det ju lite speciellt, eftersom han när han skrev Min kamp faktiskt bodde ganska mycket i Sverige och skildrade Sverige. Jag tror att en del tänkte på honom som en svensk författare. Men det är klart att han, och för min del så tycker jag också att Knausgård på något sätt är en sån otroligt bra författare, så jag tänker inte så mycket på att han kommer just från Norge på det sättet. Men å andra sidan så har han också skrivit mycket om Norge och om livet på Sörlandet i Norge, och det har ju väckt mitt intresse kanske också för andra norska författare och så vidare. Så att självklart så skapar ju en otroligt bra författare ett intresse för det han skriver om och det landet han kommer ifrån kanske också.
Mm. Fast jag tycker det är intressant just det där ni sa innan om översättningen, att man kan vänta då nästan ett år med att ge ut den på svenska. Ja. Det tyder ju på att svenska läsare inte vill läsa på norska. Så nära är vi uppenbarligen
så länge
i Norden att vi klarar av att läsa varandras språk.
Ja, men precis. Det kanske kommer. Vi får se hur många det är som förbeställer nästa bok av Karl-Ove Knausgård som släpps nästa vecka, som sagt. Tack så mycket Anna Tullberg, kritiker, Lina Kanteg, litteraturredaktör. Tack så mycket för att ni kom. Strax mer litteratur när vi möter den franska författaren Vanessa Springora, som efter sin pappas död tvingas fundera över ärvda namn och livslögner. Men först ska det handla om en riktig filmlegendar.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Now funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you.
You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? You talking to me?
It is the country.
You be relentless! You be telephone fucking terrorist!
And I rose back up again with a full heart and buried him in his own blood.
Märkte ni? Nu gick det en rysning av välbehag längs ryggraden på alla filmälskare landet över. Vi hörde ljud från Maffiabröder, Taxi Driver, Kristi sista frestelse, The Wolf of Wall Street och Gangs of New York. Några av regissör Martin Scorseses mest hyllade filmer. Och just nu är han själv föremål för en femdelad dokumentärserie med titeln Mr. Scorsese. Joakim Silverdahl, hallå.
Hallå, hallå.
Du är ju kritiker här på redaktionen och du har sett serien, och jag går rakt på sak. För oss som ännu inte har sett den, borde vi det?
Ja, det tycker jag nog ändå. Och det är egentligen, tänker jag, alltså varför ska man bry sig om han så här? Men det är för att han bryr sig om oss. Alltså han är en filmskapare som först och främst ser människan, det goda, men framförallt allt det andra, det dåliga, smutsiga, synden, det som är hemskt. Och han viker inte med blicken från det. Vi kan bara direkt ta upp en tvärkontrast, tycker jag, och titta på ja, men så här, Quentin Tarantino till exempel. På ytan så finns det ju massa likheter. De håller på med underhållande filmer, det är våld, otäcka karaktärer ofta, det är en fartfylld dialog ganska ofta. Men första gången som Martin Scorsese såg Pulp Fiction, Tarantinos film, så har han sagt att han inte förstod ens vad han såg. Eftersom han inte förstod de här människornas moraliska motivationer. Alltså hans Pulp Fiction hade ju sett helt annorlunda ut. Eftersom hans filmer handlar ju i slutändan mer om våra inre liv än det yttre.
Mm. Många titlar är nog väldigt bekanta för många. Skulle du säga, finns det något sätt att känna igen en Martin Scorsese-film?
Ja, ofta har de ett väldigt driv. Och så är de fulla med folk som bara babblar som man knappt hänger med och sådär ofta. Han jobbar också med såna här flashiga kameraåkningar. Och det är tydligen något som han börjar med redan när han var ett litet barn. I den här dokumentärserien så har han hittat någon slags gammal serietidning, bildmanus typ, som han har ritat när han var 7 år gammal, som handlar om romarriket. Och då i de här små serierutorna så har han då ritat in en sån här kameraåkning innan han ens, kanske ens fattade vad att vad det han höll på med. Vi kan lyssna på från dokumentären här.
Here's the wall of Rome. And here are the trees here, and the camera's on a crane. And the camera comes all the way down over the backs of the first group of men, and the doors open. But it's a big crane shot. As you go from here to then it goes behind, and you go down. I'm still doing the shot. I'm still doing it. It doesn't quite work all the time.
Det är en liten glimt av hur kameraåkningarna kom till honom. Det handlar ju om den professionella Scorsese i den här dokumentärserien Mr. Scorsese, hantverkaren. Hur mycket får man syn på honom som människa då?
Väldigt mycket faktiskt. Man får veta tidigt att han hade astma som barn, satt mycket inne, kunde inte andas så bra, så han var mycket på bio, för där var det ju bättre ventilation. Han kunde inte idrotta, han är liten till växten, uppvuxen i sådana här arbetarkvarter. Och alla de här sakerna tillsammans har gett honom någon slags väldigt stark underdog-känsla. Så han är ju sådär ettrig, ambitiös och nästan manisk när det kommer till att skapa filmerna. Och trots att han har spenderat så här många år på toppen. Men jag tror ju att det är den där uppväxten och den tidiga fascinationen för filmer som skildrar de här vanliga människorna. Han pratar om den italienska neorealismen till exempel, som har gjort honom till en sån här stark humanist. Det är kul, Spike Lee, regissören, med i dokumentären och säger så här: "Thank God for asthma, annars hade vi liksom inte haft Martin Scorsese."
Fick du lära dig något nytt i serien då, om honom?
Ja, men kanske framförallt så här, vilken kamp han verkar ha haft för att ens få fortsätta göra sina filmer överhuvudtaget. Det är verkligen en ständig sån här berg- och dalbana. Han kan vara på toppen av världen och nästa stund är han bara helt utskrattad. 80-talet var en väldigt tuff period när världen inte var intresserad av det här med människor lika mycket som pengar och ambitioner. Så det sätter sig verkligen i dokumentären, och det är ju någonstans något som vi kanske lite redan förstod om honom. Men det är att han inte kan sluta att tänka de här stora existentiella tankarna också. Han var ju tidigare gift med Ingrid Bergmans dotter, Isabella Rossellini, och hon frågade till slut bara rakt ut till honom när de var gifta så här: vad är det som är i ditt huvud en vanlig dag bara när du går runt? Vi kan väl lyssna här.
I said, Marty, when you're in your own thoughts all day long, but you really think, why do we live, where do we come from, where do we go? He said, yes, all the time. What do you think, Isabella? I said, well, I think, what's for lunch? It's much simpler. But I knew that was always in his head, big question, and a torment, kind of, and always seeking.
Han brottades alltid med de stora frågorna här, berättar Isabella Rossellini. Den här serien tar oss ju kronologiskt genom alla filmer, och i din recension i Kulturnytt sa du att Martin Scorsese kan spegla sig själv i sina filmer. Vad menar du med det?
Ja, men jag tänker att det är inte alla som kan det och inte alla som vågar göra det heller. Men Martin Scorsese har gjort en hel del rullar om rätt så tveksamma människor, om man ska uttrycka det milt. Men när han gjorde Taxi Driver till exempel, om en mentalt instabil outsider som tror sig vara den här hjälten i sin berättelse och sen begår det här fruktansvärda våldsdådet, så sitter Scorsese ändå i den här dokumentären och liknar sig själv i honom, eller kanske se nyanser och sådär. Eller då i Wolf of Wall Street, som handlar om ett totalt vilda börsmäklare som gör vad som helst för pengar. Då är den där hedonismen som skulle liksom, han kom fram till att vem som helst kan ju vara den här människan. Du kan vara det, jag kan vara det. Det är därför det är intressant.
Kommer du se hans filmer på ett nytt sätt, tror du, efter att ha sett den här dokumentärserien?
Ja, jag tror jag kommer hålla lite mer utkik efter honom själv. Alltså, och se om jag kan ana honom bakom någon sån här otäck gangster eller någon präst med någon sån själsligt skoskav eller något annat. Och kanske leta efter mig själv i de här filmerna, precis som han gör. Det tror jag att jag kommer göra.
Du sa också att han minst har ett mästerverk i varje årtionde av karriären. Är det vanligt?
Alltså, det tror jag är extremt ovanligt, jag tänker det. Särskilt med tanke på hur varierad hans filmografi ändå är. Det finns ju massa såna här gangsterfilmer då, absolut. Men också är det såna här religiösa draman som Kristi sista frestelse eller Silence, som är fantastiska. Eller historiska filmer som Age of Innocence och The Aviator. Alltså, jag tänker att det säger att han är en konstnär, alltså någon som aldrig ger upp drömmen om att göra något nytt, spektakulärt. Och samtidigt då, som det viktigaste för honom är att inte glömma bort vad han tycker är mest intressant, som är människan. Så att han jobbar ju och brottas ju med samma material genom alla de här olika genrerna på väldigt spännande sätt. Jag tror det är därför han har blivit den här stora filmskaparen.
Lite kort här då. Den här typen av serier har ju alltid en tendens att bli lite av ett hjälteporträtt mot slutet av karriären. Vågar serien och regissör Rebecca Miller ta några risker och lyfta fram något negativt?
Ja, men det bästa av allt är ju att han inte har regisserat eller producerat den här själv. Han har släppt det helt till henne. Och det gör ju att det här blir ett sant porträtt av honom. Det ger oss också liksom sidor av han har haft drogproblem och sidosatta barn, vredesutbrott som verkar springa någon slags mindre världskomplex. Han känns väldigt mycket som en människa med alla komplexiteter man kan tänka sig.
Om man är lite sugen nu då, superkort här på slutet, om man bara har tid att se en Martin Scorsese-film, vilken ska vi söka rätt på då?
Jag tycker man ska se den underskattade King of Comedy från 82. Mm-hmm. De Niro spelar en man med storhetsvansinne som försöker... Ja, det går lite illa till där med någon talkshow-värld och så. Men den är både rolig och man får mycket av Martin Scorsese i den filmen.
Det låter underbart. Tack så mycket, Joakim Silverdahl, kritiker här på redaktionen och dokumentärserien i 5 delar. Mr. Scorsese finns på Apple TV. Tillbaka till litteraturen då, och den franska författaren Vanessa Springora som blev ett världsnamn med sin debutbok Samtycket. Om hur hon som 14-åring blev sexuellt och känslomässigt utnyttjad i en fransk kulturvärld där pedofili var accepterat. Nu är hon tillbaka med en ny bok som både handlar om vad ett efternamn bär med sig och om efterforskningar i pappans och i förlängningen hennes farfars historia. Och om ett sökande efter sanningen som leder henne in på verkligt mörka vägar. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg träffade Vanessa Springora i hennes hem i Paris för att prata om hennes nya bok Patronym, som nyss kommit på svenska.
Pour commencer, vous pouvez peut-être vous présenter.
Alors bonjour, je suis Vanessa Springora. Je viens de publier mon deuxième livre qui s'appelle Patronym.
Vi börjar i titeln. Patronym, eller patronym på svenska. Det betyder ett namn uppkallat efter fadern.
Et puis on entend aussi patrimoine qui est l'idée de l'héritage et de ce qui est transmis et notamment à travers un nom.
På franska finns också kopplingar till patrimoine, arvet. Bokstavligen fädern är arvet som spelar stor roll i boken. Och säger Vanessa Springora, i mitt fall handlar det om ett arv efter min far och min farfar som inte är särskilt ärofullt.
Tout ce dont on hérite, le poids d'un passé qui n'est pas toujours très glorieux comme c'est le cas de l'histoire de mon père et de mon grand-père.
Nu när du är död är det lättare för mig att säga det till dig. Du har alltid varit en intrigant person, lyder bokens första mening. Det är Vanessa Springoras pappas begravning. 7 personer är närvarande och som enda barn har hon motvilligt och med möda knåpat ihop en dikt till pappan som officianten hastar sig igenom. På kyrkogården efteråt säger hennes farbror: i 14 år ockuperade han vår mors hem. Nu ockuperar han också hennes grav. De här små detaljerna räcker för att förstå att pappan dör ensam och inte särskilt älskad.
Je crois que toutes les personnes qui arrivent à mon âge et qui ont la douleur d'apprendre comme ça par un coup de téléphone de la police le décès d'un de leurs parents, c'est toujours un moment très bouleversant.
Jag hade precis kommit ut med min första bok Samtycket och var på väg i en taxi för att vara med i en tv-sändning. Då polisen ringde och meddelade att min pappa var död. Det var omvälvande, berättar Vanessa Springora. Vi sitter i hennes vardagsrum. Hon bor som så många i Paris i ombyggda gamla affärslokaler och verkstäder. Ett vackert hem med designmöbler och en välfylld bokhylla på ena väggen. Och på soffbordet en akademisk tidskrift om fascism. Jag sitter lätt framåtlutad i soffan och hon lika så i en fåtölj mitt emot. Det är också en chock, fortsätter hon, att som barn tömma en förälders lägenhet.
Comme c'est très bouleversant aussi de devoir tout d'un coup vider un appartement et avoir accès à l'intimité de ses parents, quelle que soit la relation d'ailleurs qu'on a avec eux, on découvre toujours un pan de leur personnalité qu'on ignorait parce que
det finns alltid hemligheter. Och de har man plötsligt fri tillgång till, säger Vanessa Springora.
Peut-être une vie avant nous, cachée, une vie secrète.
Det hela blir extra plågsamt eftersom den efterlämnade lägenheten också var farföräldrarnas hem där pappan dött i fullkomlig misär, helt ensam. Lukten är kvävande. En blandning av cigarettrök, ingrodd mat, smuts och osorterade högar av papper, tidskrifter och anteckningsböcker. Allt inbäddat i ett tjockt lager av damm. Motsatsen till den oerhört fåfänge, välklädde man som Vanessa Springora minns från sin barndom. Men han var redan tidigt en fullfjädrad mytoman, berättar hon.
Il avait aussi déjà très jeune une tendance à la mythomanie assez galopante.
Han ljög ihop skrönor om allt ifrån sina uppdrag som spion till fantasier om familjenamnet som hon som barn undrade över. Hur såg de tjeckiska rötterna ut som det talades om hos farmor och farfar? En gång säger han att de egentligen hette Springer von Karlsbad. Ett tyskt namn förstod jag eftersom det innehöll von, berättar hon. Ett namn knutet till ett slott i Tjeckien som skulle återgå till familjen efter kommunismens fall, fortsätter Vanessa Springora när hon återger sin pappas skröna.
Et qu'on avait un château dont on avait été spolié par les communistes et qu'on pourrait le récupérer à la chute du mur de Berlin le jour où le régime communiste soviétique s'effondrerait.
Och många år och versioner senare när hon googlar på namnet märker hon att det knappt finns några spår efter Springora. Hon är en av de få som heter det. Sen under det här grovjobbet med att tömma den 35 kvadratmeter stora lägenheten hoppas Vanessa Springora också förstå varför hennes pappa varit så oförmögen att vara en närvarande förälder och varför han konstant ljög.
La grande énigme de ma vie c'était pourquoi mon père n'avait pas été capable d'être un père pour moi et qu'est-ce qui faisait qu'il était devenu mythomane.
Det hon hittar är istället kärleksbrev från en ung man och pornografiska bilder av män som berättar om pappans hemliga homosexualitet, han som alltid hatat homosexuella. Men framför allt hittar hon i en låda två fotografier som för alltid ska förändra hennes bild av de egna rötterna. Det är ungdomsfotografier av hennes älskade farfar Josef.
Tjeckoslovakienkrisen. Adolf Hitler talar till sitt folk.
På det ena fotografiet är hennes farfar iklädd en fäktningsdräkt. Det andra fotot föreställer en grupp gymnaster som står framför en träbarack och hennes farfar har där på sig ett linne och ett par mjuka träningsbyxor. På båda fotografierna är kläderna försedda med emblem där hakkorset och den nazistiska riksörnen ingår. In these
namen. C'est évidemment très violent quand on a aimé quelqu'un parce que moi j'ai beaucoup aimé mon grand-père qui a été une personne très importante dans mon enfance.
Att se någon som du älskat, en person som för mig under uppväxten ersatte min frånvarande far och som alltid var beskyddande, mjuk och omhändertagande. Att se den personen bära de här symbolerna för absolut ondska var en våldsam chock, säger Vanessa Springora. Och det är särskilt eftersom jag vuxit upp med en helt annan historia, skjuter hon in.
Donc de voir ces insignes du mal absolu comme ça sur le corps d'un homme qu'on a aimé et surtout quand on a eu tout à fait une autre version de son histoire, c'est un choc très 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 violent.
De här två fotografierna skriver om hennes farfars historia. Hon som varit så stolt över att han som tjeckoslovakisk medborgare kämpat mot Hitlers armé och därför fått politisk asyl i Frankrike. Den historien var inte sann. Farfar Josef hade varit nazist och var Springora ett taget namn för att mörka de tyska rötterna. Det var mycket som inte stämde och någonstans här sätter Vanessa Springora igång en på gränsen till manisk research för att försöka förstå historien. Det finns inte ett krigsarkiv hon inte kontaktar. Hon har med sig böcker av tjeckiska författare som sällskap. Hon söker upp släktingar i den nuvarande Tjeckien. Och vi följer henne i spåren som om boken skrivs i realtid så att vi tillsammans med henne får nya detaljer infogade. Det är oerhört effektivt.
Men qu'est-ce que ça a fait avec votre image de votre grand-père après?
Vad är din bild av din farfar nu efteråt, frågar jag Vanessa Springora.
Mais je crois que, heureusement, j'ai un âge où la maturité fait que j'arrive à vivre d'abord avec cette contradiction. Je ne peux pas effacer, encore une fois, l'affection, la tendresse que j'ai pour mon grand-père, tel que je l'ai connu quand j'étais enfant.
Lyckligtvis är nåt en ålder och mognad du har klarat av att leva med den här motsättningen. Jag kan inte återigen skriva om historien och sudda ut det som var bra när jag var liten. Den bilden finns kvar, men den här andra sidan, den mörka sidan, har tillkommit, säger hon.
Et ces deux contradictions vivent ensemble dans mon imaginaire.
Det är mycket hon fått reda på om sin farfars släkt. De tillhörde den sudettyska minoriteten i det som idag är Tjeckien. Jag har alltså tyska rötter som jag inte kände till, säger Vanessa Springora.
J'ai découvert finalement que j'étais plus d'origine allemande. Enfin...
Hennes farfars modersmål var tyska. Hans nationalitet var däremot tjeckoslovakisk. Hans efternamn var Springer. En konsekvens av europeisk historia där Tjeckoslovakien var med om 5 olika regimer, gränser som flyttades och språk och kulturer som delade befolkningen, säger hon.
Toute l'histoire de la Tchécoslovaquie qui a changé 5 fois de régime, de frontières, de langue et qui n'a pas arrêté d'être malmenée par l'histoire.
Och många av sudettyskarna såg Hitler som en befriare. Som gav dem deras stolthet tillbaka. Och min farfar lät sig förföras eller kanske inte såg en annan utväg än att ansluta sig till den tyska vägen då han blev polis och vid en tid då han kan ha varit med och skjutit ihjäl judar även innan nazisterna tog över.
Je ne peux pas avoir la preuve qu'il a participé lui-même, mais je sais qu'il a été dans les centres de formation qui ont envoyé ensuite ces jeunes hommes.
Det som har intresserat mig med den här boken är att förstå min farfars val, säger hon. Vad som gjorde att han lät sig värvas av tyskarna. Det var en tid då fascismens och nazismens retorik genomsyrade radio, tidningar och tv. Och vi ser hur samma mekanismer verkar igen, konstaterar Vanessa Springora.
Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des mécanismes qui renaissent, auxquels on assiste à nouveau.
Vanessa Springora säger att hon inte vill döma. Det är lätt att i efterhand när man lever i fred se vad som gick fel. Men samtidigt handlar det även här om samtycke, säger hon. För det är ett samtycke när en ung man frivilligt går med på att bli medskyldig till nazismens grova brott mot mänskligheten.
Comment on consent, puisqu'il est toujours question de consentement. Cette fois-ci, comment est-ce qu'un jeune homme consent à devenir ce complice de ces crimes-là?
En stor del av boken Patronym är ett slags meditation över vad ett namn bär med sig. Vilken betydelse det har för kommande generationer. Om lögner som ärvs och där nu barnbarnet Vanessa Springora gör allt för att försöka få reda på sanningen. Alla pusselbitar faller inte på plats, men tillräckligt många för att inte föra lögnen vidare till nästa generation. Men ångrar du någonsin att du har låtit så stora delar av ditt privatliv bli en del av offentligheten, frågar jag.
Est-ce que vous regrettez
både familjehistorien på pappas sida är patronym, men även de sexuella övergreppen hon beskriver i sin debut, Samtycket.
Ah non, j'ai aucun regret du tout. Non, parce que je pense encore une fois que c'est pas mon histoire personnelle intime qui compte, c'est le fait que ce soit un miroir que je tends à tout un tas d'autres personnes qui ont des histoires similaires. Alors,
jag har aldrig någonsin ångrat mig, säger Vanessa Springora. För det är inte min privata historia som är viktig, utan det handlar om att andra med liknande erfarenheter ska kunna spegla sig i det jag berättar. Men ett tag funderar jag i och för sig på om jag skulle skriva samtycket under en pseudonym, säger hon.
Quand j'ai écrit le consentement, je me suis vraiment posé la question de prendre un pseudonyme parce que pour les raisons que vous venez de me dire.
Men hon kom fram till att hon inte ville gömma sig bakom en falsk identitet. eftersom boken också så mycket handlar om att återupprätta hennes egen berättelse.
Mon travail c'est aussi de me réapproprier un récit, ma propre vie. Je peux pas me dissimuler derrière une fausse identité. Je dois être moi-même et être dans l'authenticité.
Och namnet Springora, det kommer att försvinna med Vanessa Springoras och hennes kusiners generation, där alla är kvinnor. Det finns ändå någon inneboende rättvisa, säger hon, för det här namnet är inte bärare av en särskilt vacker historia.
Je trouve que c'est une forme de justice immanente parce que ce nom n'a pas une très jolie histoire.
Men lägger hon till, kanske jag lyckas vända de negativa associationerna till något positivt, eftersom jag i mina böcker tagit upp känsliga ämnen som sexuella övergrepp mot barn och nazismens brott under andra världskriget.
Finalement, j'arrive à inverser, si vous voulez, la charge de ce nom.
Och förhoppningsvis kommer jag ha hunnit skriva några böcker till innan jag dör, så att namnet Springora återupprättas och får någon slags värdighet, säger författaren Vanessa Springora.
J'espère aujourd'hui que quand il disparaîtra après moi, avec les quelques livres que j'aurai, j'espère, réussi à écrire d'ici ma mort, d'avoir donné une autre dignité.
Cecilia Blomberg, Paris.
Och Vanessa Springoras patronym har just kommit på svenska i översättning av Emma Majberger. Nu dags för dagens essä som handlar om två högaktuella saker. Konststölder och Louvren i Paris. Ja, just nu talar världen om den fräcka konstkuppen i Paris där kronjuveler stals från Louvren. Kulturhistoriskt värdefulla objekt på museum har ju särskild betydelse och sägs ibland tillhöra oss alla. Men hur det blev så är en historia som också har med stölder att göra. Thomas Steinfeld berättar om hur Louvren en gång kom till med hjälp av bortrövad konst.
Under sommaren 1794 skickades fyra franska lärdamän till Belgien, Holland och de nyss erövrade områdena väster om floden Rhin. De skulle hitta och beslagta betydande konstverk och vetenskapliga objekt. Kort därefter flyttades flera dussin målningar ur den flamländska skolan till Paris, bland annat verk av Jan van Eyck och Peter Paul Rubens. Bilderna följdes av tusentals gamla manuskript från Aachen, Köln, Bonn och Koblenz samt av stora mängder teckningar och träsnitt, antika pelare, mynt, medaljer, romerska sarkofager, historiska kanoner och sällsynta stenar. Männen var utsända av nationalkonventet, som vid denna tid utgjorde både Frankrikes parlament och regering, och de flesta av dessa objekt hamnade i nationalbiblioteket eller i ett före detta kungaslott som vid denna tid kallades Musée Central des Arts, centrala konstmuseet, och som idag är känt under namnet Louvren. De lärda männen uppfattade sig själva varken som tjuvar eller rövare, tvärtom. De var övertygade om att de handlade inte bara för Frankrikes utan också för mänsklighetens bästa. Medan vi vinner över tyrannerna skyddar vi konsterna, förklarade en av dem och fortsatte att han såg fram emot att se dem uppvisade i franska museer. Märkligt nog motsatte sig konstkännarna i de berövade länderna för det mesta inte detta. Istället var de förtjusta i idén att museum skulle ta emot alla dessa skatter. De gladde sig över att verken fick lämna kyrkorna, herresätena och privata salonger, så att alla människor kunde beskåda det bästa vad konsten hade kommit fram till. Bortrövandet av konst som krigsböte har en lång historia som går tillbaka till antiken. Mest hade det skett av materiella skäl för verkens ekonomiska värde. När bildade franska revolutionärer började samla in de största konstskatterna i grannländerna hände det för första gången med blick på verkens estetiska och historiska betydelse. De franska rövartågen genom Europa fortsatte i all större skala När revolutionsarméerna under Napoleons ledning drog fram genom Italien, Egypten och senare till Moskva. Laoko och gruppen hämtades ur Vatikanen. Den väldiga farnesiska Herakles släpades ur kungens palats i Neapel. De fyra hästarna på markskyrkan i Venedig monterades ner och fördes bort. Senare följde egyptiska mumier, segergudinnan med vang och hästar från Brandenburger Tor i Berlin och många andra konstverk. Allting plockades ner, packades i stora lådor och reste i långa processioner till Paris. Den franska huvudstaden hade, enligt revolutionspolitikernas åsikt, blivit till frihetens hemvist i världen. Där bodde ett folk som betraktade sig som den republikanska antikens sanna arvtagare. De kunde inte föreställa sig en bättre placering för ett betydande konstverk än civilisationens centralort. Och många konstkännare utanför Frankrike kunde det inte heller. Snart förenade Centralmuseet, som så småningom döptes om till Musée Napoléon, den största konstsamlingen som någon gång funnits i världen. De lärda männen var inga dilettanter. Napoleons konstkommissarie Dominique Vivant de Nant och hans kollegor visste mer om konsten och dess förflutna än de flesta av sina lika i de utplundrade länderna. Det fanns ingen konsthistoria i dagens mening förrän långt in på 1800-talet. De revolutionära Frankrikes konstkommissarier var vetenskapens pionjärer. De inventerade, systematiserade och centraliserade konsten. De upptäckte den medeltida tyska konsten som dittills knappt blivit uppmärksammad. De skapade en ny form för att presentera verken. De såg till att det fanns verkstäder för restaurering. De utvecklade föreställningen att varje konstverk skulle betraktas bara för sig självt som ett enastående dokument över människans förmåga att skapa och gestalta. Och så uppstod en jämförande konsthistoria, en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bestämma stilar, epoker och individuella egenarter. Dessutom kunde tallösa konstnärer som dittills reste till Italien för att utbilda sig numera hitta sina modeller i det statliga museet. Beauty is bounty, skönhet är byte, lyder ett talesätt som ofta tillskrivs Karl Marx. Bortsett ifrån att man inte hittar meningen i hans verk ligger det mycket sanning i dessa ord. Sedan mer än 200 år delar vi föreställningen om att ett museum är konstens högsta destination. Och om några av kolonialmakters sulna konstskatter långt senare ska lämnas tillbaka, så flyttas de inte till kungapalatsen där de en gång rövades ifrån, utan till ett praktfullt museum. I och med det revolutionära Frankrikes konststölder förändrades föreställningen om vad konst är och hur man ska handskas med den för all överskådlig tid. Ibland kan man läsa att Louvren var det första offentliga museet. Men så är det inte. Redan under det tidiga 1700-talet fanns det museer som var tillgängliga för offentligheten. Basel, i Florens eller i London till exempel. Men till skillnad från alla andra museer var Centralmuseet i Paris ett företag av och för hela nationen. Det uppstod för att husa alla konstverk som revolutionärerna hade samlat in från kyrkor och palats, både som ett tecken på segern över de gamla makterna och till skydd inför det upprörda folkets benägenhet att förstöra. Med rövartågen genom Europa och Egypten växte Centralmuseets bestånd mot det oändliga. Snart var Louvrens salar överfulla. År 1802 grundades 12 museer i provinserna för att ta emot vad centralen inte längre kunde bärga, bland annat i Genève, Bryssel och i tyska Mainz. I den sistnämnda staden kan man fortfarande se 30 konstverk främst från renässansen som kommit från Paris, men som tappade sina rättmätiga ägare under de napoleonska krigens lopp. År 1815 slogs Napoleon för den sista och avgörande gången i slaget vid Waterloo. Därefter började den enorma konstsamlingen i Paris upplösas, men i många fall inte direkt och inte helt. De 8 romerska pelare som en gång hade stått runt Karl den Stores graf i Aachen, finns till exempel fortfarande på Louvren. I Köln mottogs de återvändande verken med en folkfest. När segergudinnan från Brandenburger Tor kom tillbaka till Berlin så skedde det i form av ett triumftåg med kungen i spetsen. Men det fanns experter som den preussiske filosofen och statsmannen Wilhelm von Humboldt som beklagade att man aldrig mer skulle se så många av de största konstverken på en plats, så som det varit i Paris. Idén om ett nationalmuseum spred sig dock från Paris till många länder. Preussen fick sitt altes museum under 1820-talet. I München skapades Alte Pinakothek år 1836. Sveriges nationalmuseum öppnades år 1866 efter en 50 år lång förberedelsetid. Och koncepten lånades alltså från Paris, konströvarnas huvudstad.
Det sa Thomas Steinfeldt, författare och professor i kulturvetenskap i en essä från 2023. Producent Olof Åkerlund. Och Pets kultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då återvänder vi till 90-talet tillsammans med journalisterna Karin Pettersson och Karin Magnusson. Båda aktuella med böcker som gräver i arvet från den ekonomiska kris som lamslog Sverige under tidigt 90-tal. Karin Pettersson har skrivit essäboken Förbannelsen med undertiteln Hur Sverige fastnade i 90-talet och förlorade framtiden. Och i Karin Magnussons roman Stockholms vitt får vi följa målaren Stefan som skulle kunna beskrivas som ett offer för just denna förbannelse. Lyssna här i P1 imorgon efter klockan 13. Producent idag Sara Ek, tekniker Christian Jangegård och jag heter Eskil Krog Larsson.